Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Previously on Sportusly.
Vi skulle prata med journalisten i fråga, för hon undrade nog vem hon hade fått tag i.
Då brukar jag ropa till dem, Lasse. Och då flyger de ut.
Det är för jävla dåligt.
Sam, som jag såklart kallar Sam the Man, för det kan man ju inte hålla sig från att göra.
Och så sjönk det. Fullständigt obegripligt, så var den borta.
Vi är på Norra Latin idag. Fint, högt i tak, eller hur Lasse?
Imponerande byggnad är det ju. Det är vid Norra Bantorget i Stockholm, ytterst centralt. Och där är ju fackföreningsrörelsens vagga stått. Ja. Mm.
Här just, eller i de här trakterna?
I de här trakterna, tror jag.
Ja, men de har kanske haft ett möte här också. Det här är Sporthuset som kallar till sammanträde. Det gör vi varje torsdag, fast det är onsdag när vi spelar in. Det säger jag inte för att vara petimeter, utan för att upplysa om att vi just har haft en upptaktsträff för SHL-hockeyn. Jag heter Björn Alvefelt, Tommy Åström, Lasse Granqvist, ni har jobbat hela dagen hittills. Och Jens Fjällström har precis kommit hit.
Ja, jag har inte gjort speciellt mycket bra idag.
Vem vinner SHL-guld?
Ja, jag önskar ju att Björklöven fanns där som ett alternativ.
De har topptippade i Hockeyallsvenskan.
Ja, det hoppas jag verkligen. De är välkomna upp. Ja, vad ska vi tro? Skellefteå.
Skellefteå. Både Tommy och Lasse sa Frölunda.
Berätta varför.
Vägen till Götaplatsen. Ja, men det känns som att målvaktsfrågan har varit deras dilemma. Och nu är det löst. Med en kille som gjorde en urusel säsong förra säsongen och hamnade i Alaska. I någon farmaliga. Johan Gustafsson. Därför tror jag på Frölunda. Jag tror nämligen att han kommer bli bra i SHL.
Men framförallt sitter vi här dagen efter ett av de största enskilda svenska fotbollsfiaskorna på hemmaplan någonsin.
Jag vet att du vill prata. Vi kommer att prata massor om det.
5-2 mot Brasilien 1958. Det är ju andra gången Sverige förlorat med så stora siffror. Det går inte att jämföra på något sätt. Brasilien är världsledande.
Var var du igår, Lasse?
Jag var där och tittade.
Du var
jag
där?
På kanonplatser. Jag var inbjuden i en VIP-lås. Så otroligt bra. Jag blev så imponerad. Det är ett elände att ta sig dit. Det är ännu vidrigare att ta sig därifrån. Men oh, vad häftigt det var. Kanonkäk. Alltså, jag var så bortskämd så inte var klokt. Sen började jag fotboll. Det var ju synd. Men alltså inramningen i övrigt. Kanon.
Vi borde haft en Lasse-cam. Där folk kunde gå in och följa dig under match. Det hade jag kollat på. Hur var du då?
Nej, men det blir ju jobbigt att se, tycker jag. Det är jobbigt att se. Nej, men det jag tycker det är väldigt jobbigt när normalt sett hyfsat skickliga fotbollsspelare kommer i sådana mentala fällor. Alltså jag mådde så dåligt av att se Mikael Antonsson igår när han skulle behandla boll, så att det var inget roligt helt enkelt.
Vi kommer
för att ta ett exempel. Jag vill inte hänga ut honom, men för att ta ett exempel.
Mm, vi hänger ut allihop sen. Vi återkommer till detta ämne. Vem var den största stjärnan på hockeyupptaktsträffen som vi just har avslutat, Tommy?
Men det var ju Modos nordamerikaner som gick in och bara total dominerade. Larry, vad ska man säga? Larry Hurus.
Hurus.
Ja. Deras nya,
han sa close enough. Alltså.
Deras nya tränare och Ryan Whitney. De kom ju in alltså som från en annan galax och bara gick in och visade vilken så här säljkompetens de har. Det är ju liksom, hela NHL-traditionen är ju så. Och verbalt högtstående och går in och skämtar och bjuder på sig själva och lyfter hela showen. Så där finns det mycket att lära.
President-aura på Larry, tycker jag.
Ja, verkligen.
Alltså republikan-aura.
Hur mycket av det där är så att säga positiv mediaträning och hur mycket är, vad ska vi kalla det, amerikanska skolsystemet och liksom att, att de har stå på tala för din sak liksom?
För så tänker jag, gör man en enkät på stan, ja, i vilken amerikansk stad som helst, så är det ju en klart högre nivå på verbaliteten jämfört med hur det är till exempel i Sverige.
Men du Tommy, jag har ju en suverän liknelse på den punkten. Nämligen att om det kommer in en tv-buss och ställer sig på torget i en svensk medelstor stad för det har hänt någonting, då drar ju de flesta ner persiennerna och tittar bara ut genom den nedersta glipan för att se vad har hänt här, eller gömmer sig bakom gardinen. Kommer in en tv-buss i en amerikansk medelstor stad så rusar ju alla ut och vill vara med och berätta sitt livshistoria dessutom samtidigt. Det jättebra. Mindset.
Larry, som vi nöjer oss med att kalla honom för än så länge då, han fick ju också restaurangutbudet i Övik och verkar jättebra. Jag säger inte emot för jag har aldrig testat det, men Lasse, du har ju varit där massor med gånger.
Ja, frågan är ju, blir ju alltid besvarad med Mamma Mia, som ju är den klassiska hockeypizzerian där uppe i, eller där nere beroende på var man bor, Övik. Han hade ju en italienare till. Jag tycker det är så skönt när han säger Mamma Mia. Alltså det är ju lite annorlunda när vi säger det. Han säger Mamma Mia. Welcome to this tonight's performance of Mamma Mia. Oh,
vi har en punkt i körschemat som jag tänkte ge mycket mer plats, men nu är det så fotbollsfiaskomässigt här så att vi bockar bara av den snabbt. Det är så när Allsvenskan har uppehåll, då brukar Lasse åka iväg någonstans på jorden för att se Fantomen på Operan. Och då vill jag bara kolla, har du gjort det nu?
Nej, men det stämmer. Alltså, men inte bara Fantomen på Operan faktiskt, jag vill refrasera den lite. Alltså, jag försöker nå en kulturupplevelse var helst jag kommer. Och lägger gärna på en extra dag i någon mening då för att kunna få uppleva detta. Sen har jag en förbläs för just Fantomen på Operan och det har blivit en grej att jämföra föreställningarna i olika delar utav. Men det är egentligen med två stora minusdelar. Jag missade den när Mikael Samuelsson gjorde Fantomen i den svenska uppsättningen på Oscarsteatern, den mest long running, vad säger man, längst pågående föreställningen i antalet föreställningar. Och jag missade 25-årsföreställningen på The Royal Albert Hall i London när Peter Jöback var en av de specialinbjudna fantomerna, inklusive den som gjorde det första gången när Sir Andrew Lloyd Webber satte upp en testföreställning i trädgården hemma.
Men det är ju häftigt att vara med dig. Jag har ju varit med dig på Fantomen på Operan på Broadway. Och du har ju ett körschema för hur man ska agera som åskådare.
På vilket sätt då? Ja,
jo, men det är så här att eftersom du ofta ser det ganska tidigt när du kommer dit, du är trött av jetlag och så kommer en tydlig manual innan och säger så här, precis i början på andra akten, då knoppar man in, vet du. Då knoppar man in. Det kommer ett parti där som är ganska dåligt, man är fruktansvärt trött då. Så då sover du kanske 10-12 minuter, så blir du återhämtad sen. Så kommer du tillbaka till den här scenen när de är vid kyrkogården och så vidare. Och likadant när vi närmar oss pausen så nu sitter alla här och väntar ut den här sista scenen, men vi sticker ut till fikat precis innan!
När de släcker lampan.
Ja, väldigt dålig stil, men, tycker jag. Man ska sitta kvar.
Nej, men vi är kvar. Man är kvar hela tiden. Men man är med startklar.
Mm-hmm. Nej, men det är också för att ge lite... Jag själv gör ju aldrig det. Men det är för att ge förståelse för den personen eller de personerna som är med och är väldigt trötta. Att de liksom, om ni knoppar in i andra, är det lugnt. Jag har aldrig sovit på Fantomen på Operan någonsin.
Det skulle bli en kort punkt, så vi låter det vara en kort punkt. Lasse, du har anmälningsplikt till mig. Nästa gång du ser den, säg till, så pratar vi mer om det. Bra? En kort fråga innan vi går på dagens diskussion. Vi har fått frågor om varför heter Tommys-Lasses hund Torres. Vem vill ta den?
Jag har ju svaret på denna gåta.
Det är ju Tommys hundar.
Till och med jag kan det svaret.
Ja, men det, Jens.
Ja, kan du det, Jens? Alltså,
säg.
Jag tror faktiskt att det var så. Vi började prata om VM Schweiz-Österrike.
Just det.
Och den nya hunden skulle få ett namn. Och
2008, ja.
Det förhandlades fram på något sätt i varje fall att den som avgör EM-finalen. Det namnet kommer hunden att få. Och det där var ju en final mellan Tyskland och Spanien. Så det fanns ju liksom en möjlighet att hunden som låter väldigt trevlig och är väldigt trevlig, Torres, nämligen hade hetit Schweinsteiger.
Schweini. Kom doch, ja. Ja.
Vad hade ni gjort då? Ni hade ju gått på det.
Man kunde ju, vi tänkte ju då på förnamnet Bastian.
Mm. Ah, just det.
Så vi hade lite utvägar. Men det var skönt att det var Torres som avgjorde ändå.
Petra är bra att förhandla med.
Men det är en jättebra metod som jag vill föra vidare. Så är det någon som hör det här och vill testa samma sak? Går ni i husdjurstankar och tänker att ja, men vi utsätter oss själva för ett namnexperiment? Så säg bara till. Så hjälper vi till. Så bestämmer vi vilken match det gäller. Om det är någon som vågar redan nu, så säg ifrån. Så följer vi denna hund eller vad det nu kan vara för fågel eller liknande. Glöm inte heller höra av dig om du vill sjunga in våra jinglar. Vi ska styra upp en studio i Stockholm någon gång framöver här, gärna snart. Så att, känner du att du har en tydlig och bra röst och vill sjunga och bli förevigad, hör av dig till oss. Twitter, vad heter vi på Twitter, Lasse?
Sporthuset.
Bara originella infallsvinklar. Vad är reglerna, Jens?
Att vi ska lyfta någonting som inte andra har lyft upp. Aktuell, behöver inte vara aktuella saker, men infallsvinklar som är originella. Och det där var ju jäkligt dåligt förklarat.
Det som någon annan har sagt, ungefär, säger inte vi. Det som någon annan lika väl kan säga behöver inte vi säga också. Det var väl en snärtig...
Mm, mycket bättre.
Bra. Tommy, du får börja. Kort rubrik först.
Ett EM-kval i fotboll, inget värt jämfört med ett VM-kval.
En minut från och med nu.
13 platser till europeiska nationer fanns det ju i VM i Brasilien i fjol. 24 platser finns det till nästa års EM i Frankrike. Och när Sverige tog sig till semifinal i början av 90-talet så var det bara 8 nationer i EM-slutspel. UEFA-presidenten Michel Platini har valt att devalvera värdet att gå till EM-slutspel så till den milda grad att det numera inte ens går att jämföra svårighetsgraden att ta sig vidare från ett EM-kval jämfört med ett VM-kval. Men Platini har lyckats lura alla på ett skickligt sätt. Lagerbäcks bragd, inget ont om den, hade varit betydligt svårare ju i ett VM-kval. Men folket och fotbollskonsumenterna, de är lite före bakom ljuset. UEFA pumpar upp detta som det är samma nivå som VM-kval, det är det inte. Vi journalister och experter har till uppgift att upplysa om den avsevärda skillnaden. Att gå vidare till ett VM-slutspel är riktigt stort och svårt. Att gå vidare till ett EM-slutspel, det ska man bara göra. Och därför skulle en svensk miss nu vara det största kvalmisslyckandet, utan tvekan, genom tiderna.
Tack för det. Jens Fjällström, tvåa på bollen idag, och första rubriken är...
Han är vår nästa förbundskapten.
Det återstår att se hur originellt ditt svar är, men det är nog en diskussion som förs på många arbetsplatser idag.
Ja, jag är lite medveten om det. Och när jag satte det ämnet för mig själv så hade jag inte tänkt att det skulle vara så att Sverige skulle förlora mot Österrike hem. Så det har blivit aktuellare.
De tänkte annorlunda. En minut från och med nu.
Bakgrund. Under 6 år så har vi haft ambitionen att bygga ett offensivt spel att kunna hävda sig i ett mästerskap med. Det har inte lyckats, vi har inte ens tagit oss dit. Nästa 6-årsperiod kommer inte innehålla Zlatan Ibrahimovic. Och grunden i nästa landslagsframgång vill jag säga ligger i en defensiv organisation. Där har vi basen till det hela. Jag lyfter fram 3 olika namn med 3 olika profiler. Pelle Olsson. Otroligt fotbollskompetens med styrkan i organisation. Söker vi en ny Lagerbäck, här har vi honom. Åge Hareide, en matchcoach utöver det vanliga som kan motivera, kan ingjuta mod i en spelartrupp och lyfta den. Det behöver ett svenskt landslag. Den tredje, han som blir vår nästa förbundskapten enligt mig, Jörgen Lennartsson. Ligger någonstans mellan Pelle Olsson och Åge Hareide, fostrad i förbundsmiljö och har dessutom fostrat en hel del av U21-arna som nu bildar stommen. Herregud, det här går ju så, här är övertrassering något grymt alltså. Men han är duktig på att få ihop lag. Den av de här tränarna som klarar av kan själva positionera sig som den hetaste kandidaten. Vinn ett SM-guld.
Du hade 7 sekunder till godo från förra veckan.
Ja, det var de jag trodde jag skulle få.
Ja, det var jag som glömde det. Lasse Granqvist.
Exakt 7 sekunder extra.
Rubrik.
De nya trollkarlarna från OS. Jag vågar påstå att Olof Lundin är en av rikets allra mest rakryggade fotbollskrönikörer. Och det beror på att han är mycket enkel i sitt tyckande. Han låter ett äpple vara ett äpple, han låter ett bord vara ett bord. Och så var det också när han beskrev Zlatan Ibrahimovic i en stor krönika i Café. Det var inte särskilt känslomässigt, det var mest faktabaserat, men en hel del slutsatser till det. Och uppenbarligen blev Zlatan Ibrahimovic åtminstone tydligt irriterad. Och på den efterföljande presskonferensen när de båda skulle mötas så kunde inte Zlatan hålla sig. Han var tvungen att pika Olof Lund på ett par ställen och det var precis det Lund hade väntat sig. Vad blev effekten? Jo, det blev ett himla liv. Tidningar runt om i världen uppmärksammade detta, inte minst på sina sociala medier. England, Italien, Spanien, Tyskland, Frankrike, Mexiko, alla med samma innehåll, vad händer? Olof Lunds Twitterföljare, över 100 000 stycken. Helt plötsligt hände någonting som förstärkte Olof Lunds varumärke av den rakryggade fotbollskrönikören. Och jag fick en tanke. De kanske samarbetar. Zlatan Ibrahimovic kanske gör detta för att de har ett företag ihop kanske. O som i Olof, C som i Zlatan. De nya trollkarlarna från OS.
Tack Lasse. Nu sammanträder
bra kreativitet.
La maison de sport avec Le Jean, Lars et Tommy.
Har du språksynpunkter innan juryn säger vad den
har kommit? Ja, jag uppmärksammade det tidigare, men vi ska ju sjunga in nya jinglar fritt fram till alla att anmäla sig här. Så.
Var det fel franska?
Det var nog uttalat på det sättet som vd-början tyckte var rätt.
Vem vinner idag? Kommer ni ihåg Bröderna Blomqvist? Som åkte Vasalopp. Jag tycker ni har ju samma tema. Ni vill hugga in i alla de andras synpunkter. Det känns futtigt när världen befinner sig i den situationen den gör. Men sportsligt så är Sverige i någon form av trauma just nu. Varför inte bara lägga allting upp på bordet? Alla vann. Varsågod. Ordet är fritt.
Ja, det tangerar ju varann. Så, jag bara reagerar på förbundskaptens grejen först. Vi ska ta det här med Olof Lund om en stund. För jag tror nämligen att det stämmer det du säger. Lasse. Pelle Olsson. Det är mycket snack nu om att kunde inte ta tillbaka Lagerbäck. Men Pelle Olsson, han är väl... Alltså det är väl copy-paste i princip. Eller vad säger du, Jan, som bättre kan jämföra dem? Vad finns det för skillnader mellan Lars Lagerbäck och Pelle Olsson? Lagerbäck kom in vid sidan om Tommy Söderberg från början, när Söderberg, som entusiasmerande tränare, jovialisk nästan, ville ha en analytiker vid sin sida i form av Lagerbäck. Sen blev det Lagerbäck själv då blev det kanske ännu mer analys. Pelle Olsson, exakt samma sak. Så varför inte köra på det spåret? Enda chansen för Sverige att ska gå bra i fotboll, i stora mästerskapen, tanke på den världsidrott det är ju att ha ett durkdrivet försvarsspelorganisation, hur tråkigt den låter.
Jag tycker vi kan titta på hur U21-landslaget vann EM-guld i somras. Det var ju, de hade spelskickliga spelare. Men det var ju framförallt ett spelskickligt lag som var defensivt väldigt väl drillade. De förde ju inte matcherna, utan de försvarade sig väldigt bra. Och så sen, alltså, utifrån en bra försvarsorganisation så hade man också offensiva kvaliteter. Och jag tror vi måste tillbaka till det. Ambitionen har under Hamrén, och det var en god ambition, tycker jag. Och det var på någon vänster nyttigt, tror jag, för svensk landslagsfotboll att efter Lagerbäck testa, bär det att lägga tyngdpunkten på offensiven. Nej, det gör inte det. Och utan Zlatan så behöver vi ha liksom den starka försvarsgrunden. Och då säger jag, precis som du är inne på, det är copy-paste på Lagerbäck. Fotbollskompetens, det är Lagerbäck för mig. Pelle Olsson, det är fotbollskompetens också. Och de använder den till att organisera upp, och på vissa områden kan vi vara världsledande. Försök att bli världsledande på dem. Den viktigaste av de egenskaperna skulle jag vilja säga är organisation.
Men ska vi ta fiaskosnacket när vi ändå håller på? Jag menar, det är ju... Alltså apropå min lilla minikrönika här, så handlar det om att det är det största fiaskot genom tiden om Sverige missar det här EM-slutspelet. Just därför att det är enklare än någonsin att ta sig vidare. Så det går inte att jämföra med tidigare kvalmisslyckanden. Det var ju ett antal trauman, till exempel 1985, Robert Prytz satt och grät och sådär.
Mm, svarta onsdagen, ja. 16 oktober 1985, Sverige förlorade mot Tjeckoslovakien med 2-1, trots att Sverige tog ledningen med 1-0. Och sen hände det omöjliga på kvällen när Västtyskland förlorade hemma. Då var det Västtyskland förlorade hemma mot Portugal. Och Tommy Engstrands referat, det är så lysande referatet när han ju, på grund av en höstförkylning, tappar rösten. Men det låter som att han får tårar. Men han säger att det står 0-1 och Tyskland har aldrig förlorat. Västtyskland har aldrig förlorat en kvalmatch hemma. De har väl inte förlorat någon kval överhuvudtaget. Ligger under med 0-1 och han säger, det är 2 minuter kvar och jag ger er inget hopp. Nej, det var jag
gjorde som frågan.
Prytz. Jag gjorde som Prytz. Nej, men jag tycker det här är... Jo, men det måste det vara. Men alltså, jag mår dåligt av det som hände på Friends. Jag mår dåligt. Därför att det är ett svenskt haveri. Alltså jag titta på 85-kvalet. Tänk tillbaka till Råsunda. Kvitteringen från Mats Magnusson på tilläggstid mot Västtyskland till 2-2. Torbjörn Nilssons passning. 0-2 blev 2-2. Eufori i nationen. Nu åkte ju Sverige ändå. Men vad var det vi såg? Vad var det vi såg? Alltså jag mår dåligt av hur svensk landslagsfotboll mår. Och det var hemskt. Och det var ju på i vår hemmahall. Eller hall, men i vår hemmaarena. Och det var fullsatt. Och så till intetgjorda, nedplattade och helt överrullade, inklusive Zlatan Ibrahimovic. Det var, jag vet inte, så att, jag vet inte vad man ska säga. Fiasko. Kan jag säga fiasko? Absolut, för det är ju det är. Men vad händer?
Det finns ju möjlighet att rädda upp det och gå till den här playoffen och så sedan så via playoffen ta sig in. Så, ja, den chansen
alla går
finns.
Ju nästan vidare.
Ja, det är ju faktiskt så. Ja, men Och jag vill inte dyka in i den här gårdagsmatchen och säga liksom att det var gårdagsmatchen som var grejen. Utan jag skulle vilja titta på hela kvalet. Hur hela kvalet har varit. Och jag var och gjorde ett jobb för ett företag och pratade just inför matchen Sverige-Österrike. Och förberedde mig ungefär som att jag skulle jobba på en sändning. Och då gick jag bland annat och kollade på avslutstatistiken i de matcher som det svenska landslaget har spelat under EM-kvalet. Och så jämförde jag det med Österrikes avslutsstatistik i sina matcher. Och det är alltså så, av 8 matcher har Sverige förlorat avslutsstatistiken 6 gånger. Det är mot Moldavien, Tokbotten, Liechtenstein, Tokbotten som man har vunnit avslutsstatistiken. Hoppa över och titta på Österrikes sida. De har vunnit i avslutsstatistiken i samtliga matcher utom en som är oavgjort borta mot Ryssland. Alltså där ser man att det här är inte ett lag som för sina matcher. Det här är inte ett lag i Sveriges del som dominerar sina matcher chansmässigt. Och då vinner man inte över tid heller. Så jag tycker att Österrike-matchen var bara en i raddan av där det inte har fungerat bra.
Men då är ändå okej om det hade varit så och det har varit en försvarsmur. Men det är det ju inte heller.
Nej.
Eller hur? Det, är för det var ju så vi började med Pelle Olsson och Lennartsson och så, bygga upp fundamentet, det som har varit Sveriges styrka. Men det finns ju inte heller.
Nej. Nej, men jag tror det är inte det där lite annan när man identiteten. Ja, men under, förlåt, dunkar jag till mikrofonen här.
Med all rätt faktiskt.
Ja. Under Lagerbäck, Thomas Söderberg, vi kan gå längre tillbaka som så också, så liksom har försvarsfundamentet, där har identiteten legat och så har man spetsat det på olika sätt. Och så sedan så när man tappar bort den i ambitionen att bli bra framåt, så blir det, då hamnar man någonstans mitt emellan. Mm. Man är liksom inte den där offensivt skickliga nationen, man är inte heller den defensivt skickliga, och så har man ingen identitet. Och det upplever jag att Sverige åker upp och ner i nivåer i matcherna. Absolut. just tror jag av den anledningen.
Absolut, men alltså svensk fotboll kan ju inte på landslagsnivå hantera inkast.
Nej, så var det ju faktiskt.
Men det är ju sant. Ta Sveriges bortamatch mot Holland som ju var fullständigt dugligt till slutet av den första halvleken när en svensk spelare kastade bollen till en holländare som kom fri. Det känns ju inte bra. Och igår var det ju 2 inkast som låg bakom till att, Österrike fick en straff, och får inte tala om 0-2. Och hur många har liksom inte sett pojklagsfotboll där det kommer kanske inte ett långt inkast i pojklagsfotboll, men ett inlägg på den längste spelaren som nickar vidare till bortre stolpen och där står en lagkamrat och stöter in den. Det var vad som hände.
Ja, det fanns ju bara en vinnare i det här EM-kvalet och det var ju Olof Lund.
Bra övergång. Ja. Då vill vi veta, vad är det för företag han har tillsammans med Zlatan?
Lund och Zlatan. Nej, men alltså, de brandar ju varann här på ett enormt skickligt sätt de senaste dagarna. Men jag tveksam kanske om det är medvetet. Men,
du backar nu?
Ja, jag börjar backa. Nej, men det är ju, en snackis som alla älskar, det här med Olof Lund och Zlatan. Så det känns ju som att båda ändå, skulle jag säga, Olof som jag håller med om är en väldigt rakryggad journalist, ändå båda väldigt kommersiellt medvetna.
Om vi lämnar Lund, sammanfattningsvis, snabb runda. Går Sverige till EM, ja eller nej?
Ja, för det gör alla.
Ja.
Gör de det inte så är det ett fiasko av sådana monumentala megamått. Därför att Sverige kommer få ett motstånd som är...
Här i fackföreningsland blir du politiker. Och frågan är också, vem tror ni blir nästa förbundskapten oavsett när det blir?
Jag tror Lennartsson är jättebra namn. Alltså jag tror, nu när du sa det, jag har inte tänkt på det så mycket förut, men Jörgen Lennartsson säger jag faktiskt.
Jag tror Jörgen Lennartsson.
Tror du hoppas samma?
Gud vad enig jag
vill.
Här får vi ju spela om. Men,
det var för du var så övertygande i dina 67 sekunder. Nu ska vi läcka.
Apropå det här med digitala världen som Lasse är så inne i. Jens har också gett sig in i den i veckan och fick till en oerhört märklig men trevlig konversation och diskussion med sina följare. Jag kallar leken för Laga laget. Förstår du vad jag syftar på då, Jens?
Ja, för jag är ju, förutom att vara intresserad av sport, så är jag ju rätt intresserad av matlagning och tycker det är lite spännande just liksom att komponera ett bra lag. Jag tror att det har vissa likheter med att komponera ihop en bra maträtt. Så jag kastade ut en fråga till mina följare och sa, vilken maträtt är era favoritlag?
Och vilka var dina favoriter av de som anmälde sig?
Ja, men jag tycker på någon vänster Arsenal och Wenger en molfritt. Den tycker jag är ganska bra liksom. Musslorna från Frankrike och pommes fritten från England, där har man liksom en kombo. Den tycker jag var ganska bra. Men sen så gillar jag Mikael Klarin. Jag antar att han är ÖIS supporter och bedrövad sån, som hade en rätt bra örgryte. En misslyckad soufflé. Inför varje säsong vattnas det i munnen, men väl in i ugnen höjer de sig aldrig. Så man kan ju liksom ha alltså billigt målande grejer med, men Jonas Dahlqvist var inte långt efter, som han har ju Sheffield United som favoritlag och sa att de var chip butty. Och för den som inte vet om det, så är det liksom ett hamburgerbröd där du har stoppat in en massa pommes frites i. Och så senare på eller ketchup på det. Alltså det ja, men visst. Och han säger, det smakar inte gott, det är inte delikat, men det är någon form av mat. Och det är ju självinsikten när man är Sheffield United-supporter om vad det är för lag man hejar på.
Berätta för den som inte har referensbiblioteket här. Sheffield United, vilken nivå befinner vi oss på?
Faktiskt, jag vet inte. Men nej. Championship skulle jag tro. Kanske till och med League One där under.
Jonas Dahlqvist vet jag för garanterat.
Ja, vi får kolla med Jonas.
Hör av dig Jonas och berätta. Tommy, har du hittat något lag som man kan laga till?
Men vi hänger väl kvar på samma tema. Jag tänker på svenska fotbollslandslaget. Som på något sätt är en sån där rätt med ett gäng, en rejäl drös med tråkiga råvaror. Torftiga. Och så en enda svindyr ingrediens. Alltså typ en pizza med så här burkchampinjoner och så hummer längst där uppe. Alltså väldigt konstig typ av pizza. Där har vi.
Offensiv och felbalanserad.
Mm. Så känns det verkligen. Så tänker jag kring svenska fotbollslandslag.
Vad var Lagerbäck för pizza? Lagerbäcks landslag?
Ja, men där var det ju en högre grundnivå. Vad skulle det kunna vara? Färska champinjoner istället för burkchampinjoner? Men ingen enda svindyr ingrediens.
Men han hade ju också Ibrahimovic. Ja, det hade han ju. Ja. Han hade ju inte...
Men det var inte lika obalanserat. Han hade Henrik Larsson, Ibrahimovic, Fredrik Ljungberg. Det var tre stycken stjärnor. Zlatan var inte lika stor stjärna som han är nu. Så det blev inte samma monumentala obalans i laget som det är nu.
Och han skickade ju hem några spelare, Mellberg bland annat.
Beställde bort vissa
Ibrahimovic. Ja, i samband med en landslagssamling också. Så det var ju ett litet annorlunda...
bygge.
Beslutsläge, ja.
Lasse, vill du toppa den här kampen om vilket lag man kan...
Jag såg att du skickade ut och bad oss tänka till på den här, och det var ju förödande, för jag är ju så otroligt dålig på att laga mat. Och den älskar god mat, gör jag ju. Ja, herregud, ja, det är bland det bästa som finns. Men en större kontrast kan jag ju få säga då. Kan jag inte hitta den jag hade igår och upplevelsen som var på Friends Arena med den här. Alltså det var 2300 högrev som var åtgärda. Alltså kanonkäk alltså. Det var någon torsk som låg där också. Kanon alltså.
Torskrygg. Låg alltså,
det var jättegott. Det var jättegott. Och man tänkte, gud, det här är en upplevelse. Och sen så till själva anrättningen som det ska vara piffigheten i då, så att säga. Var varmkorv i paus också.
Jag kunde inte hålla mig. Jag visste att den här frågan skulle dyka upp. Att slå en kokbok och bara fråga efter österrikiska rätter. Och rådjursragu. Någonting bra som är österrikiskt och bra. Och då tänker jag så här, viltkött. Ja, det finns lite grann sånt, Arnautovic och så i laget. Det finns rotfrukter. Där har du liksom det gedigna i det hela. Det finns stabila baskryddor som pepparkorn, kryddpeppar, lagerblad, enbär, timjan. Nu tänk när det här liksom får koka ihop. Och så har man då alaba, som för mig är... både rödvinet och citronsaften. Det som gör skillnad i det hela. Och har man då balans mellan de här olika maträtterna eller de här olika ingredienserna och dessutom låter det koka ihop, och det har ju det här österrikiska laget gjort. Det är ju samma elva hela tiden. Då blir det en mustig och fin gryta. Det var det som vann 4-1 mot Sverige. Pizzan din, Tommy.
Fenomenalt. Underbart. Det är fenomenalt. Tänk att sitta och se den här matchen igår och tänka så. Jag är avundsjuk.
Nu ligger plötsligt regalskeppet Vasa i lä.
Jag är sotis.
Ja, exakt. Vi återvänder till köket när vi får anledning till det. Vi har en nedräkning också som också har. Det är mycket fotboll idag. En nedräkning som vänder sig till Sam the Man. Det är nämligen så att
Jens har fått en svärson.
Kort version. Sam the Man har varit i Sverige och sett på allsvensk fotboll. Men vi tänker bort det. Och så frågar vi oss istället, vart borde han åka nästa gång han kommer hit? Och då har ni fått skicka in listor på vilka lags hemma arenor och hemmamatcher som det är värt att besöka. Och vi är nere på plats nummer 8 i den här sammanlagda listan. Och där ligger Helsingborgs IF. Vad är det snällaste och ärligaste trevliga ni kan säga om Helsingborgs IF och Olympia?
Olympia är väl under ombyggnad, va? Är det en klar under ombyggnad eller?
Nej.
Nej. 1898 är väl arenan ifrån. Något sånt där. Sen de startade. Studiopositionen där kommer jag att tänka på som är som liksom i en korvkiosk. Men man får bända sig upp och fira sig upp för att kunna komma åt den. Men annars är det väl gräsmattan. Jag gillar ju gräs. Oh, du där. Nej, men alltså, det är ju Sveriges bästa gräsmatta. År efter år. Och då mår jag ju direkt så himla bra.
Jag tycker det finns en klar turistfaktor i varje fall. Henrik Larsson.
Ja.
Mm. Henrik Larsson kan locka folk både från Storbritannien och från Spanien och från Holland och från världen. Och sen var det ju så att Olympia var ju en gång i tiden, nu får vi backa tillbaka kanske 10-15 år tillbaka i tiden, så var ju det Sveriges bästa fotbollsarena. Så var det. Mm. Och spelare älskade att komma dit, inte bara för gräsmattan, för den har alltid varit väldigt bra, men just för arenan som sådan. Det var liksom en fotbollsarena tyckte man, och det var inte så många sådana på den tiden.
Häftig satsning gör de ju nu när de bygger in stora delar av arenan. Det kommer bli totalt så på sista raden. Strålande faciliteter som kopplar till den moderna idrottsåskådaren. Det kommer de också ha. De lyckas upprätthålla en god förutsättning för allsvensk fotboll även under ombyggnadstiden. Så att Olympia kommer nog klättra på den där listan, har en känsla av. Mm. Men bara av idrottshistoriska skäl så ska den ju absolut. Sam the Man måste ju åka och träffa en som har varit bland de största på de brittiska öarna.
Verkligen.
Vacker promenad genom vacker stad också.
Det
på väg dit.
Det
är det inte alltid. Vackra promenader när man ska till allsvenska arenor. Men där igen.
Mm. Vi lyfter faktiskt inget fotbollsmässigt så här rakt på tal. Vilket kanske säger att ja, de har lite grann att jobba på där.
Det var ett ganska otydligt lag, va?
Ja, det håller ju liksom på någon vänster sätta ett nytt lag. Och det är som att den anrättningen inte riktigt har kokat ihop.
Jag tänkte jag puttar in dig där. Får vi se hur smakar HF?
Ja, jag behöver nog fundera lite.
Otydligt.
Grann. Ja, lite otydlig grann. Det är någonting som inte har fått koka ihop tillräckligt. Köttet är ännu inte helt mört.
Det kan vara problematiskt också med att den i särklass största stjärnan är tränaren. Sen är det ju flera etapper ner till...
Till hans son.
Ja, exakt. Till den första spelaren som är hans son. Ja. Så är det ju faktiskt.
Nedräkningen fortsätter nästa vecka. Vi får se om vi kan tajma vår plats nummer 1 med att vi också har en allsvensk mästare. Nu är det dags att sprida kärlek. Vår viktiga låda har fått stanna hemma idag. Vi är på Norra Latin, kan vi upprepa. Ifall det låter som att det är högt i tak så är det det. Vi är dessutom på fjärde våningen, så högre i tak kan det inte bli. Det är lätt konstigt. Vi hoppar över det. Vi har med oss en viktig påse istället. Mm. Den återkommer vi till. Ja. Tommy har den. Det är du som ska dra nästa vecka. Förra veckan drog Jens...
Påsen, människa.
Lugna ner dig. Förra veckan drog Jens en sport som heter vadå?
Rugby.
Och nu ska Jens... vi drar reglerna först bara. Kärleksbombning. Värt att upprepa.
Man får bara vara positiv. Den som talar får bara vara positiv om sporten. Och dessutom behöver man vara ärlig i sin åsikt man lämnar. Så man kan inte sitta och hitta på grejer.
Nej.
Vilket jag tycker tillsammans med oss andra är jättebra regler.
Mm. Och om man bryter mot reglerna så blir man utbuad. Jens berättar nu varför rugby är världens bästa sport.
Rugbyns hemland är otvivelaktigt England. I grevskapet Warwickshire på den engelska landsbygden så finns en stad som heter...
Rugby!
Bra! Bra! Och i staden finns ett av Englands mest ansedda internatskolor som heter...
Rugby. The School of the University of Rugby. Ja.
Rugby School. Mm. Där bildades rugbyn som en överklasssport från början. Och det tycker jag finns som en bra ingrediens i fortsättning. Jag tänker ge er 3 anledningar att gilla rugby. För det är i varje fall 3 anledningar som har gjort att jag gillar rugby, som jag lyckas sätta rubriker på. Världens tuffaste men samtidigt ärligaste sport. Tänk amerikansk fotboll med alla skydd de kutar omkring med. Här är samma kontaktsport, men de har inte ett skydd på sig. inte ett skydd på sig. Och de spelar med respekt för varandra. Det smäller så in ett helsike, men man ser inget gnäll, man ser inga pip eller sådana som hoppar upp och gnäller på domare, du ser inga filmningar. Allt det där som fotbollen har på armen, respekt, det har rugby i sin sport. Vad säger du om det?
Bra.
Mm. Bra. Andra delen, okay. The Haka. Haka på mauriska, dans. Just det. Den här... krigsdansen innan matchen drar igång. Alltså alla rugbymatcher borde innehålla det nyzeeländska landslaget All Blacks. För det är de som gör the haka innan match. Boom, boom, står de där och ställer ner påkarna i marken och ser skräckinjagande ut och rullar med ögonen och grymtande läten och tungorna ut och allt vad det är för någonting. Det är helt underbart att se The Haka. Och, så det är verkligen en anledning att se. Har ni sett The Haka
någonstans? Ja. Tänker man är jättebra på rugby men dålig på The Haka. Får man inte vara med i landslaget?
Man får stå längst bak i ledet kan jag tänka mig. För de står ju så lite formellt.
Största bufflarna är framåt. Ja.
Och det är lite intressant också att se hur motståndarna hanterar det. Om de står ju där och försöker stirra ut dem tillbaka. Så det är ju liksom en match i sig. Den tredje delen i det hela. Rugby har visat hur sport kan ena och försona. Jag tror, Lasse, du var inne på det förra veckan. Vadå?
VM som ju Sydafrika arrangerade kort efter det att Nelson Mandela släppts fri och vunnit presidentvalet.
Och det här är ju så oerhört intressant. För då kommer vi tillbaka till det här. Rikemanssporten, vitemanssporten, symbolen för apartheid. 1995 har de VM på hemmaplan. Ellis Park, final. Dit har sydafrikanska landslaget tagit sig. Nelson Mandela har varit president i Sydafrika ett år. ANC hatade rugby. Ändå så väljer Nelson Mandela och visa rugbylaget sin support. Åker och besöker dem på träningsanläggningen, besöker dem i omklädningsrummet innan match, går ut på arenan inför 55-65 tusen åskådare, varav 99,9% antagligen är vita dessutom, iklädd Springboks gröna tröja. Det är så häftigt att se. Matchen går till förlängning. I förlängning så avgör Sydafrika och vinner den här VM-titeln där Mandela delar över pokalen till PNR, lagkaptenen, och det är liksom ett land som försonas och enas. Jag tycker det är så vackert och det är en anledning i sig att gilla rugbyn som sport.
Ja, jättebra.
Kom vi på vad boken heter?
Fortfarande inte löst.
Där är den.
Jag tog med
More than a game.
Jag sa More than a game och var inne på det lite grann. Men jag ser ju att den handlade ju verkligen inte om rugby som sport, utan det var ju om fotboll.
men apropå fotboll.
Håll som barn. Men det är i boken i alla fall.
Men fotboll och rugby, släktskapet, om man tänker sig England som hemlandet eller moderslandet för båda. Så tycker jag man märker också, man tittar på fotboll i England, hur starkt släktskapet är. För många av de lägen radar upp inom rugbyn, det har ju också smittat av sig på engelsk fotboll. Jag vet inte var det börjar någonstans. Men det är så annorlunda att gå på en match i England. Det finns rugby-tendenser. Att flytta fram bollen i planen ett antal meter, det jublar ju engelsk fotbollspublik åt hysteriskt. Alltså ett offensivt inkast, det är ju ingenting värt i Serie A. De fattar ju ingenting av det. Utan de vill ju ha en skön tunnel eller en klackspark. Och det fattar inte engelsmännen någonting av. Utan flytta fram bollen, vinn meter, precis som i rugby. Det måste ju vara liksom släktskap på något sätt.
Jag tror det var Bolton som gjorde det här rätt mycket. Man spelar rugbyfotboll. Det man menar egentligen, ni vet när man i rugby får man ju sparka bollen framåt, men man får inte kasta den framåt. Och emellanåt så lägger man bara in bollen ner mot hörnflaggan mer eller mindre, och så sedan så jagar man motståndaren för att nagla fast dem där nere. Ett sätt att flytta bollen framåt. Så kan man spela fotboll, och vissa lag har gjort det. Wimbledon gjorde det jättemycket. Lägg den långt in bakom ryggen på backlinjen och så jagar skiten ur dem. Ja. Och så naglar vi fast dem där nere och vinner bollen tillbaka. Och så sen så har vi nära till mål. Så behöver man inte ha så speciellt mycket till egen anfallsidé.
Lösningen kanske för det svenska landslagsbekymret. Jo, det jag tänkte säga förut var ju att Springboks heter ju den helt, nästan till helt, eller det vita laget med rugby i Sydafrika. Och när Nelson Mandela tagit över så togs beslutet på ett möte att lägga ner Springboks. Det fick inte vara kvar. Men Mandela räknade ut att ska vi någonsin kunna ena den här nationen, så kan vi inte börja med att lägga ner det som är det största och viktigaste för de vita. Så han åkte alltså med eskort till det här mötet där det där lades ner. När de stod och sjöng nationalsången precis, så kliver helt plötsligt presidenten in. Och det var ju nästan till bara svarta på det mötet. Och där kliver alltså Nelson Mandela in och säger, jag vet att ni har tagit ett beslut, men jag tror inte ni tog rätt beslut. kan vi inte, ni har haft fel information, låt mig berätta. Och så går han in och tar striden för att återinrätta detta Springboks och lyckas ju med det. Väldigt lite marginal i och för sig, men han vinner den omröstningen. Så hela hans presidentskap i princip låg där för ett rugbylag, va? Men han insåg att vi måste göra det. Han kallade ju upp lagkaptenen till presidentpalatset och sa till den vita lagkaptenen att ni ska åka ut med laget till kåkstäderna och besöka de fattiga. Så då kom alltså med detta jäkla lag, va, i bussen, dundrade ut och spelade rugby med de fattigaste invånarna och enade ju nationen. Så alla slöt ju upp runt det här laget till slut. Och så vinner de ju, vilket är helt omöjligt att slå de här skräckinjagande i selarna. Häftigt.
Ja, vill man uppdatera sig så se filmen Invictus.
Ja, varsågod Tommy. Mm. Viktig påse.
Jag tror, ja precis, vilken sladdrig påse det har blivit utav den här lådan. Kan inte du ta åt mig, Jens? Det gick så bra förra gången när det blev Roller Derby.
Roller Doll.
Det blev vitlapp den här
sporten. Får nya namn
varje vecka.
Tommy öppnar den.
Det här handlar alltså om vad?
Världens bästa sport enligt Tommy Åström den kommande veckan är...
Det här blir problematiskt.
Jaha.
Det är nästan en
trial.
Mm. Ah.
Det kan ni en hel del om, va?
Motorcykel.
Är inte det novemberkåsan?
Trial är när man balanserar, va?
Ja, kör svåra hinder och snarare liksom balanserar sig fram.
Ja, just det, upp i
ruskigt
imponerande.
Men vet du vad du ska göra? En av kameramännen som springer omkring med steadies på våra allsvenska sändningar är en motorcykelkille. Mm. Han kommer att kunna ge dig allting du behöver.
Frågan
för att kunna
älska det utav dem. Vi skickar ut en passning.
Ja.
Trial. Hjälp oss med trial.
Med all respekt för de här sporterna så känns det som att Tommy, du gräver lite i marginalen hittills i den här.
Det är kul.
Mm. Det är skönt att det inte var den där total märkliga novemberkåsan när de åker kring i total... Alltså ja. Det blir så leriga så det är inte klumpt, vet du, på något märkligt ställe.
Den får du nästa vecka.
Trial.
En vecka på dig, Tommy. Hjälp honom om du vill på Twitter. Och apropå Twitter och Tommy. Dagens Swish Boys tips. Dagens Swish Boys. Det inslag som är mest uppskattat verkar det som Beach Boys tipset. Det var inte så många som hörde av sig om Sloop John B.
Nej, den är väl, håller väl inte riktigt samma nivå trots allt. Jag börjar inse det efter den bristande responsen som de här tidigare Heroes and Villains.
Du får inte sänka vår podcast här med massa usla tips, va? Nu får du lyfta den.
Det är därför vi är tvungna att kliva upp nu med en låt som alla känner till egentligen. Ja. Det kommer bli häftigt sen när vi ska summera och alla förstår hur många låtar Beach Boys har gjort på högsta nivå. God Only Knows.
Oh.
Eller hur? Där Carl Wilson drar igång det hela. Det är han som, det är Brian Wilsons låt, men det är lillebror Carl som sjunger i början av låten på ett otroligt imponerande sätt. Topp 25 i världen genom tiderna låtar enligt Rolling Stone tidningen.
Topp 3 skulle jag säga.
Ja, och den fick en sån här återuppsving med den här filmen Love Actually, där den hade en som var en väldigt populär film där den hade en tung roll. God only knows. Ja.
Nu börjar det Jens sjunga en annan låt.
Det var ju wet.
Men alltså,
släpp inte in mig på musikspår.
Hur många år låg han i sängen?
Brian Wilson, han var väl 10 år i sängen.
10 år i bingen, det är ju jättekul att du säger så att vi måste kliva upp, sa du. Det var ju jättekul.
Ja, just det.
Var det inte så också att Carl Wilson var den bästa sångaren?
Jo, det var han. Mm. Och han avled ju mitt under Nagano-OS 1998. för då spelade jag God Only Knows för programledare på det passet på Radiosporten 1998.
Du han var inte med, han körde inte Bob alltså, utan det var...
Nej, det kom ett tragiskt besked, då körde vi God Only Knows.
Hur då?
Och även I Can Hear Music. Han fick väl cancer, tror jag. Mm. I Can Hear Music också en... Han gör ju även sjungandet på Good Vibrations. Mm.
Ja. Han borde sjunga mer.
Borde
ha sjungit mer.
Borde man inte få, hur många sekunder får man spela utan att behöva ha rättigheter av en låt?
Vi får kolla det.
Kan vi inte alltid ha de 5 sekunder låt så föder en...
Vi löser det på något sätt, annars
du kan lägga in en gitarr som kör några ackord.
Ja, visst. Köp den på vinyl, säger vi officiellt, men vi försöker lösa det på annat sätt. Vi ses om en vecka, då är vi inte på Norra Latin. Kul att ni lyssnar. Hör av er till oss på Sporthuset på Twitter. Och så, vad heter din kampanj, Lasse, apropå Twitter?
Ja, det vet jag inte, men det ska upp i 46 000 hashtags under den där, alltså folk som säger till det.
Kom igen nu!
Äh, skitsamma!
Kom igen nu! Lasse
inte medlem.
Just det, där jag behöver lite hjälp och stöttning för att börja twittra. Jag börjar klia i fingrarna på mig, jag vill vara med i det där nu, så hjälp till här.
Tack för idag, slut för idag.
This podcast is produced by House of Sports. For Seymour. Hosted by Bjorn Olav Reffelfelt. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.